cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Guldtands podcast. En podcast i samarbete med snack24.se. In och kolla där vad vi snackar om. Välkomna tillbaka till del 2 av Gisli Helgason i Guldtands podcast. Han har ju kört här nu en vecka och vi har lyssnat på hans liv, en liten del av det än så länge. Och vi ska köra vidare med det idag. Och jag är så jävla nyfiken på att gå vidare med det, så vi kickar igång direkt. Droger vet jag ju du har introducerats för, men är det redan på den här tiden eller kommer det senare mer?
Ja, det kommer senare. Alkohol var min huvuddrog under min, ja, min uppväxt, om man säger, på Island.
Mm. Okej. Okay. Jag vet här efter den här händelsen hos mediumet att din mamma reagerade på att du ändrade som person efter den här incidenten.
Ja, det berättade hon för mig, som sagt, kanske för en fyra år sedan eller något. Att då tyckte hon att jag ändrades verkligen som person. Jag blev på något sätt kall och aggressiv och inte den där som jag försökte vara, den glada Gisli. Det hände verkligen något.
Och hur utspelade det sig då på, för det är ju den här åldern nu, vi är på en stor ålder i ditt liv, i 17-18 års ålder, det är då du ska tävla i OS och det händer rätt mycket grejer. Men gör du alla de här grejerna ändå eller?
Jag gör allting ändå. Jag tävlar i OS och ja, det gör jag. Ja.
Mm. Och hur går det?
Jag klarar varken av slalomet eller storslalomet, men tia efter första åket i storslalom, men jag åkte ur i andra och första i slalomet.
Ja, okej. Okay. Kände du det att vid den här åldern då, när allting som har hänt med dig och sådana grejer, kände du att du inte kan fokusera fullt ut på de grejerna du behöver fokusera på?
Ja, det är det egentligen. Jag vill bara supa och festa och vara med brudar.
Mm.
Under den perioden egentligen. Jag känner inte att jag har något. Jag har ingenting alltså i mitt liv som jag tycker är värt någonting.
Ja.
Så
din mamma då räknas inte in heller i det?
Nej. Ja. Egentligen inte. Jag,
du är en lös själ alltså, med andra ord.
Så kan man ju absolut uttrycka sig om.
Mm. På den tiden i alla fall.
Ja.
Mm. Vad leder det till? Vi är ju det, vi gör ju sakerna, men vi gör allting halvdant, känns det som, för att vi vill fokusera på spriten och vi vill ja, alltså jag vet ju själv, jag är super själv, jag vet ju hur det är. Super du, så du fokuserar ju bara på grejerna för stunden, men sen ska bakfylla och så ska du nyktra till och skiter du allting. Alltså det är ju, du fokuserar ju på för stunden när du är full. Det är konstigt, så är det ju inte. Men du kommer ju på 3000 nya idéer varje gång som du är ju, man är ju världsbäst liksom när man super. För du kan ju starta företag, du kan göra allting, men det händer ju ingenting. Man är ju bara egentligen ett löst jävla pack. Alltså jag har ju också gått den vägen liksom. Alltså folk vet ju, det var ju säkert samma i din omgivning. Folk vet ju om hur läget är. Alltså man blir ju stoppad i ett visst fack. Det blir man ju till slut.
Ja, absolut. Men jag hade aldrig några drömmar om någonting. Jag levde för stunden.
Mm.
Så är det. Jag kunde aldrig se mig som framgångsrik i någonting. Det är ju nog mycket på grund av att redan då började jag alltså ogilla mig själv.
Mm.
efter den här incidenten med medium där.
Ja, ja, det förstår ju allting, det förstår jag med.
Ja, och jag vet att morsan ville att jag skulle börja träna fotboll igen, och det började ju att träna fotboll igen, och hon trodde kanske att det skulle leda mig till, ja, in på rätt väg.
Mm.
Men det gjorde det nog inte. Jag spelade fotboll i 2 år till eller något, men det var ju supa på helgera och göra skandaler, och så var det.
Mm.
Sen började jag på sjön när jag var 18. Då började jag på sjön, alltså.
Ja, riktigt då, inget, ja, sommarjobb.
Nej.
Nej.
Och där tjänade jag bra med pengar, och livet gick ut på att vara ute på sjön i 2 veckor och komma hem och supa i 3 dagar innan jag åkte ut igen.
Mm. Men du söp inte de här 2 veckorna på båten?
Nej, det är helt... Det får man inte göra. Det är jobb. Det är inte något fraktskepp jag var på som... Man kunde kanske ta sig någon grogg då och då eller något. Men det var det ju... Jobba 6, sova 6, jobba 6, sova 6.
Mm. Det var ändå så rätt bra för dig, tror jag, att komma ifrån alkoholen på det sättet.
Ja, det var det ju absolut.
Mm.
Absolut. Och det var ju... Jag jobbade ju på sjön där i 2 år eller någonting, skulle jag tro, fram till 96. Då åkte min fiskebåt då, fristrålare, rekfristrålare, åkade vi ner till The Flemish Camp vid Newfoundland. Det var vi ute i 1,5 månader, sen åkte vi i land och hade kul. Vi var ju killar ifrån 16 till 30 på den där båten, och det var ju roligt.
Mm.
Men jag tog med mig sprit till båten sen när vi hade varit i land i Newfoundland, och köpt te sen på båten.
Oj.
Och då blev jag påkommen med ett snöre. Och jag var på väg ner i lastutrymmet på båten, och jag skulle hänga mig. Det var destruktivt. Jag tyckte inte om mig själv. Jag ville ju inte leva. Jag tyckte synd om mig själv.
Mm.
Jag var arg på att min pappa lämnade mig, och jag skilde på han. Det var hans fel, allt.
Mm.
Allt jag gick igenom.
Ja, det måste ju diffa något fruktansvärt mycket i dina tankar, med tanke på att ena stunden så var det ju kul med grabbarna och gå ut och såna grejer, men andra sekunden så står du med ett rep då på väg ner på lastutrymmet då. Är det någonting du kommer ihåg från den dagen, varför du just tänkte ta livet av den här gången?
Nej, det är säkerligen som jag bara nämnde. Jag gillar inte mig själv.
Nej. Så du kunde sitta och fundera så jävla mycket på dig själv, hur du inte gillade varandra, så du kunde bara huxflux gå ner och ta livet av dig. Du blir påkommen, säger du. Hade du tagit livet av dig om du inte blir påkommen där?
Ja, det kan jag inte svara på, men troligen.
Mm.
Mycket troligen.
Vem var det som kom på dig?
Det var en som kallas för Turbo.
Mm.
Var min vi delade hytt.
Mm.
Johan. Så han kom på mig.
Och i vilket skede kom han på det, när du var på väg med repet? Hur kopplade han på att du skulle ta livet av det?
Ja, han såg att jag hade ju ett rep, och jag var där jag inte skulle vara, och jag var full.
Ja.
Så det blev ju prata med kapten och försöka att reda ut saker och ting, och kaptenen sa redan då hade vi varit ute bara i någon vecka, att när vi kommer i land i Newfoundland efter den här resan, då kommer inte du att sätta din fot på den båten igen förrän du har gjort någonting åt ditt supande.
Mm.
Och för mig spelar det ju ingen roll.
Nej.
Jag kunde nog säkert skaffa mig ett annat jobb Och det var ju helt okej att bli hemskickat där. Jag hade ju pengar, gräs på kontot när jag kom till Island. Och det var ju bara att fortsätta att supa där.
Mm. Och vi vet ju varför du super. Det är för att du blev en annan människa då, som du trivdes med bättre.
Ja, men jag började ju alltså också att inte trivas. Jag trivdes varken i supandet eller i mig själv. Så det... Men jag drog mig mer till alkoholen än att vara nykter i alla fall.
Mm. Ja, det är ju helt klart. Vad händer här då när du blir avkickad från båten och då, om du får krav på dig att du ska skärpa dig då? Det är ingenting som du tar tag i då heller?
Nej, det gör jag inte. Jag kommer hem till Island och där hamnar jag i ett litet bråk gör jag, och eftersom jag hade varit och pillat på någons
fru.
Mm. Och där blev det lite tumult och vi började ju slåss där och han bet av mig öronsnibben.
Ja.
Ja, som Tyson gjorde mot Holyfield.
Ja. Ja, det syns klart och tydligt då. Du har ett större och ett mindre öra.
Ja, så är det. Jag hade ju öränge där i. Jag trodde först att det var den han fick ta på när han låg på backen där. Mm. När jag kände så här, fan, det blör. Men jag kände inte att min ring var inte kvar.
Ja.
Men sen hade vakter tagit hand om honom där på backen. Och sen spottar han ut mitt örhänge.
Ja.
Jag tänkte, vad fan. Sen tog jag upp det och då hängde snibben kvar.
I örhänget. Fan. Ja, det är fight på riktigt det.
Ja, det kan man ju säga.
Och efter den här örsnibbsfighten då är det dags för behandling, som du egentligen inte har koll på hur det blir så överhuvudtaget, eller?
Ja, så kan man ju säga att så är det.
Ja.
Jag söp väl i då kanske 3-4 veckor, gjorde slut på alla pengar. Och jag hamnade i behandling, helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur, men jag vet att jag hamnade i behandling. Och det var nog mest för familjen, inte för mig själv.
Ja.
Jag ville lugna ner folket.
Ja. Så någonstans under de här 4 veckors superperioden efter örsnibbsfighten så trillar du in på ett behandlingshem för alkohol då?
Ja, det gör jag. Och det träffar jag min före detta fru.
Okej. Okay.
Som är uppväxt i Sverige.
Ja.
Men flyttade till Island.
Okej. Okay.
För att börja jobba i fiske där.
Ja.
Så vi träffades där.
Och, på behandlingshemmet då?
Ja.
Mm. Som aldrig stjärnor direkt, eller?
Ja.
Mm.
Så var det.
Men på behandlingshem, då är det öppet behandlingshem du satt på, eller?
Ja.
Ja. Då kan man dejta och grejer hur man vill då?
Nej, egentligen inte. För att man ska ju inte. Men man ska ju koncentrera sig på sig själv, såklart.
Ja.
Men det kan ju uppstå komplikationer också.
Ja.
Absolut.
Mm. Det här behandlingsperioden då här, hur länge sitter du på behandling?
Det blir totalt 4 veckor.
Mm.
Blir det. Men jag var inte nykter efter den behandlingen, för att jag gjorde den inte för mig själv. Jag gjorde det för släkt och vänner.
Ja. Och ska jag vara riktigt ärlig så har jag fan aldrig hört om en 4 veckors behandling som skulle fungera fläckfritt heller. Det måste ju vara någon speedad jävla version. Det finns ju inte en jävel som har levt i livet som du har gjort. Eller är det någon drogmissbrukare som blir ren på 4 veckor på det sättet?
Alltså det är ju 10 dagars avgiftning.
Mm.
Och sen är det ju 3 veckors program du går igenom.
Mm.
Du kan hinner med första, andra och tredje steget på de veckorna där.
Mm.
Och sen är det ju såklart upp till var och en hur den tar emot de verktygen du får inne på ett sånt behandlingshem.
Mm.
Ska du gå din egna väg eller gör du det som
vi säger?
Ja.
Vilken väg valde du?
Den jag ville.
Ja.
Och det var att köpa.
Ja.
Och det gjorde jag och min före detta fru. Och efter det då frågade hon mig om jag var intresserad av att dra ifrån Island.
Mm.
Och det var jag verkligen. Så då hamnade jag i Sverige.
Mm. Så vi får över en nedsupen islänning till Sverige då på den tiden.
Ja, precis. En invandrare.
Ja. Ja, 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 ja. Och här så... Ja, hur fixar ni boende och grejer här då?
Som sagt, hon är ju uppväxt här i Sverige. Och hennes föräldrar bor ju fortfarande i Sverige. Fast hennes mamma har ju gått bort då. Men vi börjar där. I Högsäter. Bor hos dem. Sen flyttar vi till Stigen. Som är också i trakterna där.
Ja, ja, ja.
Och hon får ju jobb på fabriken i IAC som heter Ler på den tiden.
Ja.
Och jag fick jobb på någon sån här och kiklädsel till bilar och båtar.
Okej.
Okay. Det var mitt första jobb i Sverige.
Mm.
Och vi skaffade en lägenhet i Stigen. Och gifter oss. Adopterar våra första barn.
Mm.
Gör vi.
Vad fick du tänka dig så jävla mycket om du skulle säga namn eller inte det va?
Ja.
Ja. Nej, det är bra. Ja. Så ja, det var ju roligt med adoption. Jag är också adopterad.
Mm.
Men är du alkoholist? Du dricker fortfarande eller?
Ja, det gör jag. Verkligen.
Men du kommer igenom med en adoption.
Ja. Det gör jag. Jag är rätt så plikttrogen till mitt arbete har jag alltid varit. Så jag behöll mitt jobb och jag jobbade och skötte mitt jobb och till och med kom upp i graderna. Jag började sen på den här fabriken också, Ler, 98. Och jobbade där i 13 år tror jag.
Mm. Ja, det känns ju, alltså, det låter lite konstigt att säga det, men det finns ju en grad på alkoholister. Det finns ju de som sitter på parkbänkarna och super hela tiden. Sen finns det ju de som dricker men klarar av drickandet och ändå så utför arbete. Det är de man inte ser på egentligen. Det känns som du är i det facket som kunde dricka men ändå så bete dig. Det måste du vara om du kan behålla jobb och såna här grejer.
Ja, det är... Så måste det nog vara.
Mm.
Som sagt, jag klarade av det. Under en lång period.
Mm.
Men det började ju sätta mer och mer spår i mitt psyke också.
Ja.
Så är det.
Ja, det sliter. Det gör det. Och vad leder detta till då? Nu har ni får hem dottern och såna här grejer då. Och ni dricker hon med eller?
Min för detta fru.
Ja.
Ja,
så ni är super ihop och båda överens. Det är ingen som är, det är inget tjafs alltså, utan det är fritt fram att dricka alltså, eller hur?
Ja, så kan man ju säga att att det var.
Mm.
Men efter att vi fick våran dotter då dröjde det inte länge innan jag drog mig ur förhållandet och ville skiljas.
Mm. Varför det?
Jag älskade inte henne.
Mm.
Så enkelt är det. Och jag var väl rätt så rädd för att vara själv också här i Sverige.
Mm.
Men på dagen före julafton, om det var 2006, då bestämde jag mig bara att nu får det vara nog.
Mm.
Och jag packade ner mitt brännevin och stack och skillnaden gick igenom sen.
Ja, skilsmässan.
Ja.
Ja, då undrar ni vad det där var för ljud. Och det är ett litet nytt bryt vi kommer att ha i podden framöver. Och nu är det dags att göra lite reklam. Reklam. Gultans podcast. Sveriges bästa podd. Så, vi börjar med ett företag som heter Snack24.se. Snack24.se hörde av sig till Success Unit efter jag marknadsförde Success Unit här i podden. Det var säkert några av er som hörde det. Skitsamma, det funkar alltså med marknadsföring i en podd. Snack24.se, det är alltså en teledating-site. Det är det nya nu. Det är inte det här, de här apparna. Det är ju där man sitter och kollar på massa fake och skit och det är blås och grejer. Här får man prata med personen innan man vet hur den ser ut. Och det är ju fantastiskt jävla bra. För då måste man helt enkelt känna en personkoppling för att vilja prata vidare med den här personen. Att det är en spännande person. Jag gillar konceptet som fan. För då får vi bort den här jävla skiten med utseendesfixering och man måste se ut på ett visst sätt och såna här grejer. Utan här lär man ju känna varandra då. Med röst och med på telefon. I alla fall, Snack24.se, de har gjort ett samarbete här nu med att alla då som går in på Snack24.se kommer kunna ringa gratis för 200 kronor för att prova detta hur det här fungerar. Och det är ju helt jävla fantastiskt. Och om ni känner att ni är sugna på att ringa direkt här utan att gå in och läsa på hemsidan, så kan ni alltid ringa 09 39 19 99 för att prova detta. Det är ju både för tjejer och killar, va? Det är precis som de här, nu ska jag inte nämna namnen för dem för det gör reklam för dem, men de här datingapparna, ni vet, det är precis samma, bara att här ringer man och så lämnar man sin story och sin, ja, vad man är för person och såna här grejer och så matchas det. Det är ju helt jävla fantastiskt. Så jag tycker alla ska prova detta alltså. Och besök hemsidan där, så har ni sett att vi har fått in en jävligt fin logga där också på sidan. Och vi på Gultans podcast, vi är med och bjuder här nu på 200 kronor att ringa för. Så att när man går in på sidan där så står det klart och tydligt hur man registrerar sitt nummer. Och då blir det helt gratis. Det enda är grejen är att man får inte bara ringa och säga nej fan det var fel, jag får lägga på. Alltså att nej men hon känns inte bra. Utan man får prata färdigt. Det är det här samtalet, 200 kronor. Det gäller ett samtal. Sen så får man köra vidare om man känner för det. Men det tycker jag i alla fall. Ja, vad mer kan man säga om det? Jo, du kan också säga om det att när ni går in på hemsidan där och kollar så ser ni ju Snack24s logga. Den har Success Unit precis designat. Den är jävligt fresh. Så in på deras sida ändå och kika där så ni ser på designmöjligheter för er också. Ja, och här var reklamen färdig för den här gången. Och jag lovar er, det kommer ingen mer i det här avsnittet i alla fall. Nu kickar vi vidare. Fan, vilken jävla dag du valde att lämna på då.
Ja, jag vet.
Fy fan.
Ja.
Ja. Ja, ja. Det är gjort, det är gjort. Det går inte att göra ogjort. Så du lämnar då, hur gammal är du tid åt ändå?
Då är hon 4.
4, då ja. Lämnar du henne och mor?
Ja.
Ja. Är det den här adoptivdottern som du inte har någon kontakt med idag eller?
Nej, hon är min ögonsten.
Ja. Vart tar du vägen när du drar därifrån då, en ensam alkoholiserad islänning som ska ut och röra på sig?
Jag stannar ju kvar. Jag behåller huset och för detta frun då. Hon flyttar iväg med dottern då.
Mm.
Men jag är umgängne med min dotter så jag har henne varje helg.
Ja.
Har jag. Jag träffar en annan tjej. Som är då 8 år yngre än jag. Och då 15 år yngre än min före detta fru. Eftersom hon var ju 7 år äldre än jag.
Ja, hur gammal är du på den tiden?
Då är jag 30 va? Måste det vara, jag har fött 76, 2006, jajamän.
Ja, det hoppas jag, hoppas inte hon var 15.
Nej, 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 nej. Alltså, hon som jag träffade var då 22.
Ja, okej.
Och min före detta fru var ju då 7 år äldre än jag.
Aha,
så det var 15 års skillnad på dem.
Ja, tack så mycket. Annars hade vi fått avbryta den här podden rätt löpande. Ja, okej. Okay, ja, men då är jag med. Ja. Okej. Okay, ja, och det kan jag tänka mig att det svir ju rätt rejält hos ex-frun.
Ja, jag vet inte. Det kanske det gjorde, men hon hade nog väl säkert slutat älska mig för den jag var, skulle jag tro. Så att det, men våra vägar gick ju vi skildes bra, även om det inte var på ett bra sätt som jag avslutade det. Mm. Vi har bra kontakt idag. Det har vi.
Men hon, den yngre du träffar då, är det någonting som blir långvarigt eller?
Nej, det blev det inte.
Nej.
Men vi fick barn.
Ja, du skaffade barn med henne ändå när hon var så ung. Ja,
jag gjorde det. Ja.
Ja. Ja, jag har ju den här skrönan, jag har ju sagt den innan, jag har fått kritik för den. Att jag har ju jävligt svårt att satsa mina spelkort på tjejer som är mellan 20-22. Det är ingen idé att binda någonting med dem, för de är inte rotade än.
Nej.
Det finns inte en chans på det. Vissa är ju det såklart nu, men den stora delen, de är inte det, utan de ska ut och testa vingarna i den åldern. Mm. Ja, fortsätt.
Ja, vi skaffar ju barn. Jag och hon då. Och det är min son som föddes 2008 då.
Mm.
Vi är ihop tills 2009. Då går vi skilda vägar. För att då fick hon reda på det att jag hade varit otrogen.
Mm.
Som jag hade varit.
Ja.
Så det är ju inget att...
Nej.
Inget att bråka om.
Nej.
Och vi gick skilda vägar. Och då tror jag nog att jag hade min längsta superperiod sen efter det.
Okej.
Okay. Jag skötte mitt jobb. Men jag var nog inte promillefri på 10 månader. Var inte.
Fy fan, det är fan en period där.
Ja, men jag skötte jobbet. Jag var ju på jobbet. Men jag skulle nog tro att jag luktade dåligt. Men jag koncentrerade mig bara på jobbet och att supa. Men jag hade ju ungarna, både pojken och tösa på helgerna. Jag försökte ju.
Och inte supa då?
Ja, eller jag inte... Jag försökte hålla det i lite schack. Det gjorde jag.
Men du kan... Ja, jag fattar väl mer att du småsöp lite. För den avtändningen kan du inte ta. För den är ju inte över på en helg.
Nej.
Det är ju inte ens någon idé att försöka.
Nej.
Nej.
Och... Sen då, efter den 10-månadersperioden, då har de stängt av el i mitt hus. För att räkningar och sånt, det är inte så viktigt.
Nej.
Så jag lägger dem i någon låda bara och får se vad som händer.
Ja.
Och sen ska jag ha mina barn då, en helg där. Och nu kommer jag in i en period som... Jag kommer aldrig riktigt att få reda på varför jag gjorde det som jag gjorde.
Nej.
Jag vet att jag ringde mamman till Tösa och sa att denna helgen kan jag inte ha Telma. För att jag har ingen el hemma.
Nej.
Så jag kan inte ge dem mat eller någonting. Och hon sa att det är inga problem. Här ringde jag pojkens mamma. Och hon sa, det skiter jag i. Det är din helg.
Mm.
Så någonstans då tror jag att jag kom till någon, alltså, nej. Jag kan lika gärna dö.
Mm.
För jag kan inte ha en över helgen.
Nej.
Så jag hängde mig. Mitt i vecka vet jag att jag gjorde.
Ursäkta, jag ska nog så jävla ro. Jag hängde mig mitt i veckan. Det är lika allvarligt om vilken dag det är. Tror jag. Det spelar nog ingen roll mitt i veckan.
Nej, precis.
Fan. Ja, fortsätt. Ja, du hängde dig i alla fall.
Ja, och det är så att jag tydligen hade ringt någon tjej som jag vill inte nämna här, men hon kunde ha varit som är i Sverige, egentligen.
Mm. Mm, mm, mm.
Jag ringde henne och tydligen är det så att hon kände att det var något som inte stämde överhuvudtaget.
Mm.
Och sen hör hon att, ja, som att telefonen ramlar i golvet. Och då är hon i Ödeborg. Så hon hoppar i bilen och drar till Färgelanda. Hämtar upp en annan tjej och säger att det är något som händer med Gisli.
Mm.
Och hon är brandman, den tjejen.
Mm.
Hon tar med sig yxa ifrån sitt hus. De åker till mig. Jag har låst om mig. De bryter sig in. Hittar mig inte. Och då har jag hängt mig i strypkoppel i köksdörren. Nerpissad, ögera, ute, blå, dö. Hade väl hängt där, tror de, i 6-8 minuter. Och de försökte med hjärt- och lungräddning. Hon som höll på med det, hon sa, han är död, han är död. Men de fortsatte tills ambulans kommer. Ja, och på något sätt då är jag inne på Nel och jag ligger ju i koma i, jag vet inte, en månad eller något ligger jag helt i koma. Och de trodde att jag var död.
Mm.
Jag ringde mor som hade då flyttat till Danmark och ville att hon skulle komma och ta sista farväl innan de stängde av respiratorn.
Mm.
Men sen fick de något tecken. Och det är ingen som kan riktigt förklara. Jag var inne på sjukhus i 4 månader, tror jag.
Fy fan. Och här har vi mycket att diskutera. För det första, hon brandmannen, fy fan vad smart att hon tar med sig yxa när hon bränner i den stressen. Alltså, det är ju inte många som... Så de använder yxan för att ta sig in. Annars hade det garanterat varit kört.
Ja.
Men det här måste vi beta ut. Alltså. Så det här självmordsförsöket, eller du är ju död. Det här försöket görs på grund av att du inte kan ha din dotter den helgen. Eller för att du inte hade elen på gång, nämner du. Jag kan lika gärna ta livet av mig då. Eller hur, vad fan... händer här? Jag hänger inte med för 5 öre där, eller? Är det därför du gör det?
Det är det som jag inte vet. Jag vet inte varför. Det kommer jag väl aldrig riktigt att få reda på. Jag mådde ju inte bra. Jag hade ju jag hatade mig själv.
Mm.
Och jag kunde lika gärna, om jag hatar mig så mycket, och vad fan spelar det för roll om jag dör? Mm. Det är ingen som kan tycka om en sån person som mig. Ja. Då är det lika bra att jag avslutar. Då behöver ingen tänka på, vad fan, han kan inte ha sonen denna helgen eller dottern denna helgen. Han är ju bara till problem, den där karen.
Ja. Ja, du, det hörs ju klart. Du är jävligt psykiskt instabil på den här tiden, det är du. Och... ja, vad fan ska man säga? Alltså, självömkan, det blir ju självömkan.
Ja, ja,
så in
ja.
I helvete blir det ju.
Ja, ja, ja.
Sorry alltså, men det är ju det som är, liksom.
Ja, ja, ja.
Det här med att hålla på och ta livet av sådana här grejer. Jag tycker det är ju ett själviskt beteende som man utvecklar på grund av en... ja, det är alkoholism och psykisk instabilitet. Skitsamma, nu sitter jag ändå som en sån person som jag alltid vill sitta med. Du har varit död. Hur är det att dö?
Kolsvart.
Det är det.
Ja, det kan jag lova dig.
Det finns inget så här att någon rea, något ljus och någon sån här grejer.
Nej, det var inget jävla ljus någonstans. Det var kol svart tills jag öppnade ögra på sjukhus och visste inte varför jag var inne ens.
Ja, ah, okej. Okay. Så vad tror du händer efter döden? Det blir ingenting?
Nej.
Det blir
alltså det är vad jag tror.
Jo, fast du har ju varit där och kollat på det.
Ja.
Ah, det var då fan också. Jag hade ju hoppats på att det skulle bli något bra i alla fall.
Jag träffade inte min döda far eller någonting.
Ingen jävla himlaport eller helvetesport som öppnade.
Nej, det var ingenting.
Nej. Det är typiskt. Det har jag gått att fundera på nu i 36 år. Men det är
kommer jag att förstöra allting?
Ja, så var det. Ja, det är inte roligt, men, nej, men det är någonting som en stor fråga som jag funderar på mycket själv som privat. Det är vad som händer efter döden. Det har jag gjort i ung ålder även och hela livet tror jag har gjort det. Men nu bekräftar du det att det är ju core becksvart alltså. Men det är väl så det är. Det är ju, vi är ju inte annorlunda än några andra. Vi är inga robotar, så att när det stängs av så stängs det väl av, precis som. Men det är ju lite tråkigt alltså. Den är ju inte rolig alltså, men det är jävligt intressant att få prata med en person som har varit död och nästan har dödsförklarats då.
Ja, precis. Ja, men Ja, det. Men det är ju det är en händelse som det pratas ju ofta om att en ska nå sin rock bottom för att kunna sluta supa. Men det där var absolut inte min rock bottom för att
det var inte det.
Nej, ja, där tänkte jag, ser du, att fan, jag är odödlig. Så jag började ju supa direkt efter att jag kom ut ifrån sjukhuset. 58 kilo. Klarade inte av en armhävning ens. Men dricka brännvin och öl gick jag på direkt.
Men vad fan, du är ju död ett bra tag. 6-8 minuter. Fan, räknar de inte med någonting att du får syrebrist i hjärnan? Eller hur lång tid tar det innan du... Du måste ha varit millisekunder från att bli hjärndö, eller?
Ja, det var ju det. När jag kom in till sjukhuset, då pratade de med dem som höll på med hjärt- och lungräddning. Och när de sa att det tog så lång tid innan vi fick hans första... Då stack de bara ut alla läkare och allting och slängde mig ett isbad. Och ja, för att de trodde att det så länge, då ska han bli hjärndöd.
Ja. Fan, det är ju en mirakel egentligen alltså. Det är jävligt skumt alltså. Och du är inte, ja, hur man ska uttrycka sig. Du har inte fått några men eller någonting. Du är inte handikappad eller någon sån här grej alls.
Inte någonting. Så det är...
Hjärnskador borde du egentligen fått någon, tycker man ju.
Ja, det tycker nog läkarna med också.
Ja, det är ju helt magiskt alltså. Det är ju ett litet mirakel. För vi lär ju få äta upp det att vi sitter och spekulerar om vad som händer efter döden. Det lär vi få checka upp. Det kommer ju hagla in kommentarer på Instagram och grejer. Och, ja. Nu visar du någonting. Du visar, är det på bröstet? Vad är det för någonting?
Det är ju efter... lungorna gick ju åt fanders efter att jag hade legat i koma och i respirator då.
Ja.
Så då fick de ju operera bägge lungorna också för att de kollapsade.
Ja.
När jag låg in på sjukhus i koma.
Så de har lött fast dem, eller?
Jag vet inte heller. Jag vet bara att de är opererade och de funkar felfritt idag.
Ja, jag har också haft lungkollaps. Och den har de ju lött fast på ena sidan. Öppnat upp och grejer. Skit. Ja. Till själva hängningen då. Du hänger dig i köksdörren i ett strykoppel. Hur fan gör man det? Alltså, vi tittar på dörren här nu som vi har in till studion här. Det är ju en dörr med ett handtag. Jag antar att det är en sån dörr in till köket, eller?
Ja, och då... Jag vill ju inte egentligen förklara för folk hur man ska hänga sig i strypkoppel. Men det går att hänga alltså kopplet över det är som en hundkoppel.
Ja, det är ett hundkoppel vi snackar om.
Ja, hundkoppel som har en strypkedja i ena änden då.
Ja, då är jag med.
Så då gick ju kopplet till handtaget.
På ena sidan.
På ena sidan
ja.
Och över. Och på med strypkopplet.
Ja.
Och sen hoppar man ner. Ifrån soffan då. Och sen hänger man där. Och dör.
Ja, men du når inte backen eller? Det låser sig så pass bra. Så du hänger. Det är bra grejer. Syrkoppel alltså. Ja, det var ju en jävla grej. För det, jag såg inte det själv. Jag satt och tittade på min dörr när du förklarade. Jag tänkte hur fan löser man det med höjder och grejer. För du måste ju vara i luften på något sätt om du ska strypas. Du kan ju inte få något stöd liksom. Okej. Okay. Ja, fy fan. Ja, det är fan. Det är självmordsförsök. Det är ju inte några risper på armen där, utan det är ju, du var ju död alltså i stort sett.
Ja, det var inget halvhjärtat.
Nej.
Det var, jag skulle göra tydligen.
Mm.
Så som sagt, den tjejen jag ringde, hon kunde ha varit i Göteborg.
Ja.
Jag hade ingen aning om vart hon var ens.
Nej, så det är slumpen att du är i Ödeborg hinner dit, annars hade du varit död.
Ja.
Då hade ju de hittat dig någon vecka senare då, eller någon kom och besökte dig till exempel.
Ja.
Ja. Har du tackat henne någon gång, eller?
Ja.
Mm.
Det har jag gjort.
Mm.
De båda två som kom till platsen.
Mm. Ångrar du att du inte dog, eller hade du velat dö?
Idag är jag väldigt tacksam för att jag inte dog.
Mm.
Men... perioden ifrån 2010 tills 2017, innan jag gick till behandling då,
mm.
då hade jag nog velat att jag hade lyckats.
Mm. Tycker du det är själviskt beslut att ta livet av sig när man har familjemedlemmar som bryr sig om en?
Absolut, det tycker jag. Jag menar, jag förlorade ju min pappa i ung ålder.
Mm.
Och jag vet vad det hade på påverkan på mig.
Mm.
Och det är klart att jag önskar inte mina barn samma. Det gör jag inte.
Nej, det är gött att du kommer till inblick med det. Det är du. Men förstår du människor som föraktar, människor som vill ta livet av sig och tror att de bara kan försvinna och lämna allting?
Nej, det gör jag egentligen inte.
Mm.
Jag har ju både släktingar och vänner som har gjort detta. Och för dem som gjort, då tror jag, alltså verkligen, att de tror att de tänker på de andra egentligen. För att de, alltså, de ser inte hur någon annan kan tycka om den personen.
Nej.
Så jag tror att de gör det för att hjälpa de andra.
Mm.
Att slippa dem. För att de tror att de inte är värd någonting.
Ja. Svårt bara att resonera med en 5-6-åring om det är resonemanget.
Absolut.
Ja. Ja, det var en topp i din berättelse, kan man säga. Det var intressant. Jävligt intressant att sitta och prata med någon som har begått något sånt allvarligt då. Men tillbaka till det tråkiga, att det var ju inte din stopp, utan du super på direkt på dina nätta 56 kilo, eller vad vägde du?
Ja.
Mm. Då kan man ju tycka att omvärlden bör reagera här. Någon gång bör de reagera. Reagerar de som har räddat dig och sånt där på att fan, du fortsätter samma livsstil, eller vad händer?
Nej, jag har nog inte någon större kontakt med dem som räddade mig egentligen.
Nej.
Jag fortsätter leva mitt vanliga liv, jobba på fabriken.
Ja.
Och supa.
Ja, för det är ju det vi har här. Det är därför, ja. Jag ska berätta det för alla lyssnare. Det är därför vi inte sitter och... Ja, men, men det är så ditt liv ser ut. Du jobbar ju och du super ju. Men bara för att man jobbar och super så kan det ju fortfarande vara en alkoholism och svårt beteende ändå. Folk tänker, ja, men det är inte så farligt. Man kan jobba, då är det inte så farligt. Men kroppen, det här hörs ju klart och tydligt att kroppen, din hjärna mår ju inte bra. Och din lever mår ju inte heller bra. Det är ju dumma beslut. Och det har ju med alkohol. Det sliter ju som fan på hjärnan alltså. Mm. Men ja, du har ingen kontakt med någon som räddar dig och du krökar vidare och jobbar.
Ja.
Mm.
Och jag har ju 2011 då. Jag kommer ut från sjukhuset då 2010, oktober, november någonstans.
Mm.
Jag försöker ju på något sätt få lite ordning kanske på mitt liv. För att när jag låg inne på sjukhus, då försökte ju morsan hjälpa mig och med räkningar, obetalda räkningar, hitten och ditten. Och se till att jag borde kanske sälja mitt hus, för att jag klarade inte av att bo i hus och leva som jag lever.
Nej.
Så jag satt ute på försäljning och bodde i en lägenhet. Och där träffade jag Sara, min fru idag.
Mm.
Ja. Och ute på en parkering där. För hon hade ju precis flyttat då till en lägenhet där på i samma område. Och det klickar. Jag blir kär faktiskt för första gången i mitt liv, tror jag.
Mm.
Att jag blev kär på riktigt. Och
nu är någon som laddar för att ligga ikväll, hör jag. Det är därför du tar upp det. Det är därför du tar upp det på det. Ja, fortsätt.
Ja, vi blir ett par där redan i maj då 2011.
Mm.
Och vi flyttar ihop. En större lägenhet.
Mm.
Hon blir gravid. Vi får barn. 2012. Och vi köper ett hus 2013.
Ja.
Det var då jag... hon var... ja, ett stöd för mig i, när jag bestämde att jag polisanmälde den där mediumet. Och det var 2013.
Mm.
Och... ja, jag polisanmäler. Och det är ju preskriberat.
Ja, det lär det ju vara.
Ja, men jag lägger ut detta sen på Facebook då, min polisanmälan. Lägger ut den med hans namn och allting, eftersom nu är det ju offentligt. Mm. Jag har ju... och det hjälper. Det kommer flera och flera som alltså träder fram och har hamnat i samma situation.
Med han?
Med han.
Vad heter han?
Thor Hadler.
Thor Hadler.
Gvudmundsson.
På Island.
Ja.
Ja. Han är alltså en... ja, vad fan ska vi kalla han för? Vad fan heter det? Sexualbrottsling. Han är idiot.
Eller? Idiot, ja. Det kan man säga.
Ja. Ja, bra. Då har vi nämnt han då. Det är perfekt.
Ja. Och Sara då, hon har ju två barn sedan innan. Mm. Och när vi träffas då är de 2 och 4.
Mm.
Och de har ingen pappa, för han hade ju tagit sitt liv.
Mm.
Precis innan jag träffade Sara.
Fan, vilka jackpots hon går. Ja, det är, ja.
Mm. Precis. Det är också sådana här vad händer där.
Ja.
Så men hennes barn blir som mina egna.
Mm.
Och jag kallar dem för mina egna. Nu har jag varit med dem i 11 år och de har ju ingen annan pappa än mig.
Nej, det är så det ska funka. Jag har ju en likadan här uppe, så ja. Att, ja, det är precis så det ska vara.
Och men ja, det flyter på bra alltså. Livet. Gör det.
Alltså, supandet då?
Ja, jo. Det flyter på bra också. Ja, superbra.
Ja, men skåpsuper du eller super du framför henne?
Ja.
Hon säger ingenting?
Nu ska jag säga så här att... jag var lite taskig när vi träffades, tycker jag.
Mm.
Det var väl... jag var ärlig mot henne. Jag sa till henne att jag älskar alkohol. Jag älskar att se på fotboll och dricka alkohol. Och jag har inga pengar. Kronofoden är ute efter mig. Det var efter våran första vecka, tror jag.
Mm.
Det är det du får.
Alltså, du menar med att hon hade valet där att gå då, eller är det då?
Ja, det var ju, vi hade ju inte flyttat ihop ens.
Nej.
Och...
vad sa hon då?
Hon stannade igår.
Mm.
Och då tyckte jag under de här åren att hon ska fan inte lägga sig i hur jag super. Hon kunde ha tagit det beslutet redan innan vi träffades.
Mm.
Så det tycker jag är lite taskigt så här i efterhand.
Ja, och lägga det på henne, ja. Mm. Mm. Ja, det är svårt.
Men det är ju... det är väl så lite den här sjukdomen fungerar. Man kan manipulera folk, ja, hitten och ditten. Och...
det är ju samma med vilket missbruk som helst. Ja. Alla är manipulativa som är missbrukare. Det spelar ingen roll om det är speltorskare, eller om det är kolatorskare eller alkoholister. Det är samma skit. Men det är, ja, det blir ju för jävligt egentligen. Jag fattar ju vad du menar. För du sätter ju henne i en sits. Hon är ändå så kär i dig där. Men så sätter du henne i en sits. I början är någon nykär. Du kan få in rätt mycket under den perioden. Det spelar ingen roll att det var just hon, utan det går att ta på vem som helst. Är de nykära så går det att baka in rätt mycket i det.
Mm.
Ja. Men en rolig grej, ska vi höra, kul att höra vad du säger. Sånt där kan ändras under åren. När du inte är så jävla nykär längre, utan allting går på rutin, då är det lätt för damer och herrar att tröttna på vissa saker.
Jo, absolut. Men... hon tröttnade såklart på mitt supande.
Mm.
Det gjorde hon. Men jag vet inte med kärleken egentligen, för att kärleken, alltså ifrån min sida till henne, den har ju alltid varit och har blivit större och större egentligen. Mm. Oavsett vad vi har gått igenom. Det är så att 2015 då förlorade jag kontakten med min son.
Mm.
Gjorde jag. På grund av mitt supande. Jag höll på att strima det i, hos socialen, och jag hade ju advokater och grejer och försökte få, för att jag har ju fortfarande gemensam vårdnad över min 14-årige pojk.
Mm.
Men 2016 såg jag han sista gången på hans skolavslutning.
Mm.
Och det tog, alltså hela den processen att jag inte kunde få se han. Det blev ju så att jag flyttade andra familjemedler lite åt sidan för att koncentrera mig på, alltså, hur dålig pappa jag är när jag inte kan få träffa han. Men jag fortsätter. Jag fortsätter mitt levande. Alltså, jag ändrar inte beteende på något sätt.
Nej.
Jag är fortfarande, tror att det är ju hans mammas fel.
Mm.
Det är inte mitt fel. Det är alla andras fel att inte jag träffar han.
Ja, du är alkoholist.
Ja,
ja.
Precis. Och jag fortsätter så med, alltså, då i 2 år med att stri om detta och försöka få kontakt med han och hitten och ditten. Men jag får aldrig det. Och då, påsken 2017, då hade jag lite rop på hjälp faktiskt. Jag drog en snara runt halsen på mig och skypade med min syster på Island. Men
ska vi ta livet av nu igen?
Ja. Men det, jag kan inte göra det med en jävla snara som inte hänger någonstans. Men det var ju något.
Ja, det är ju ett rop på, ja, det är det ju.
Och det är ju precis på påsklov när min fru har kört ner våra ungar till sina föräldrar då, som bor i Falkenberg.
Mm.
Ja. Och jag säger hej då till dem. Och jag har på något sätt bestämt att jag dör. Och för mig, jag vet, det låter så jävla skumt, men jag hade någon slags befrielse inom mig när jag hade sagt hej då till dem. För att jag kände att jag kommer att dö.
Mm.
Och då är allt ur världen. Det är självömkan, så det skriker om det, vet du. Och nej, polisen kommer hem för att syrran blir ju skogstokig såklart. Så hon ringer, jag vet inte om hon ringer till Danmark där mina föräldrar eller morsan bor och hennes gubbe.
Mm.
Och de ringer upp till Sverige till någon som de känner.
Mm. Varav kontaktar svensk polis.
Ja.
Mm.
Och sen helt plötsligt då är det ju fan med, står polisbilen hemma hos mig och tar mig till kiket på Näl.
Ja, det är ju inte helt fel, det är det ju inte egentligen. Du skrattar, men det är inte riktigt helt fel.
Nej, det är
de
det
kan ju inte köra lite häktet liksom. Det är liksom, det är ju döfött.
Ja,
ja.
Så jag går till kyrket.
Ja.
Men där kan jag bara, alltså, tycka synd om mig själv och prata med den där läkaren jag träffade och berätta lite av min historia på vad är orsaken till detta Och då drar jag såklart in min son som inte jag får träffa. Och det är ju massa sådana.
Ja.
Så hon släpper ut mig med teralendroppar och så får jag åka hem.
Teralendroppar, är det lugnande eller?
Ja. Och jag åker hem och det är på söndag. Jag super till såklart, fortsätter. Och sen när jag vaknar på måndag morgon, då är min fru hemma.
Mm.
Och jag vaknar och jag känner, som du vet, ångest.
Mm.
Som inte går egentligen att förklara för någon som inte har upplevt det.
Nej, den är bedrövlig. Fy fan.
Jag kan inte titta på min fru. Hon är där och hon gråter. Och försöker, alltså, hon försöker hjälpa mig på något sätt.
Mm.
Men där har jag bestämt att du är inte, alltså, du så god människa som du är, du ska inte leva med mig. Nu åker du till dina föräldrar, du sjukskriver dig. Du är aldrig sjukskriven. Och sen när du kommer tillbaks efter lovet, då är jag borta. Jag tittar aldrig på henne i ögra.
Nej.
Hon var här. Jag tittade inte på henne. Jag var äckligt iskall.
Mm.
Och sånt känns ju i hjärtat nu när jag pratar om det här. Så.
Ja, det förstår jag. Du vet, lägga över det på någon, vet du. Lägga över det på någon, att de som bara ska lämna för du ska ta livet av sig. Du vet, det är inte särskilt schysst.
Nej, det är absolut inte. Mm. Och jag lyckades ju inte supa ihjäl mig på den veckan.
Nej.
Jag ringde behandlingshem fredagen, den långfredagen.
Mm.
Då ringde jag behandlingshem efter att jag hade söpet då en hel vecka där hemma själv i soffan. Och
Nu kommer vi till en ljusning här i livet. Det var långfredag i fredags. Då såg jag något inlägg att det var 5 år nyktert. Så nu börjar det komma en liten ljusning i livet här. Ja, fortsätt!
Ja, då ringer jag behandlingshem.
Mm.
Min fru har ju skickat då ett sms till mig under den här veckan att det finns hjälp, Gisli.
Ja.
Men jag vill inte ta emot det. Det är inget jag tänker på så. Men på långfredagen då ringer jag.
Mm.
Och de säger att de kan ta emot mig. Det är som.
Mm.
Och då hade jag tydligen sagt till dem, jag kommer imorgon då.
Mm.
Och sen när jag vaknade då på lördag morgon, påskaftons morgon 2017, då vet jag att det är något. Jag har gjort något fuffens. Men jag kommer inte riktigt på vad det är. Och sen kommer jag på, fan, jag ska till behandlingshem. Hur fan ska jag ta mig dit? Det är ju fan med 25 mil. Jag har inte pratat med någon om det. Jag ringer mitt i natta och frågar om jag kan komma in. Så jag öppnar någon öl och funderar. Och sen ringer jag min före detta svåger som är ute i skogen och frågar, kan du köra mig till behandling? Vart är det då? Ja, uppe i Filipstad. Jag gör det. Och efter det, jag åkte upp. Jag kände väl att allt som har hänt, det är inte otur.
Nej.
Alltså alla konsekvenser, allt som har hänt, det är på grund av alkoholen.
Ja.
För att, alltså, jag går emot alla mina värderingar i livet med det jag håller på med när jag super.
Mm.
Och då har jag väl kommit till insikt om att jag borde göra någonting.
Ja.
Och det gjorde jag. Jag åkte upp, var där i 3 månader. Och jag har inte tagit en droppe sen dess. Så jag har varit nykter i 5 år.
Fan.
Och jag har aldrig i livet mått så gött. De här tankarna med den här jävla pedofilen dyker aldrig upp om inte jag själv vill, ja. Som idag.
Ja.
Jag är inte arg på min pappa längre för han dog 1988.
Nej.
Jag lever en dag i taget och livet är gött. Och jag duger som jag är.
Mm.
Det är en grej som jag.
Det förstår jag. Det är nästan värt lite sån här. Nej, men svinbra. Alltså, det är ju fantastiskt jobbat att du bröt till slut det mönstret.
Ja, det är det. Och det är ju... Ja, jag är otroligt tacksam för allting. Alltså... För att min fru till exempel stannade kvar. Jag hade ju lämnat in skilsmässopapper, hade jag ju gjort medan hon var på påsklov. Hon frågade mig när jag hade varit i behandling i 2 veckor, tror jag. Vill du att jag skriver på papper? Och jag sa till henne att du gör som du vill. För att jag var lite egoistisk där. Och det är ju väl det som är bra för en som ska sluta dricka. Tänk på dig själv. Jag är den viktigaste personen i mitt liv just nu. Och jag får se till att jag kommer att må bra.
Ja.
Så jag hade ju förstått henne till 100% om hon hade bara skrivit på papper och skickat in.
Ja.
Men det gjorde hon inte. Det kanske är kärlek det.
Ja, det är, nog, det är riktigt kärlek. Det var det. Ett jävla dramatiskt liv som började vändas upp och ner när farsan gick bort. Har jag och nog alla andra lyssnat sig till med. Att det vänder det totalt. Sen är det ju ett samlat liv med alkohol, grova alkoholproblem, mycket våld och annan skit. Slagsmål och grejer och sånt. Och mycket självömkan som vi pratar om. Och det är intressant att göra ett avsnitt med... Du är bra mycket äldre än vad jag är. Eller bra mycket. Men det är en bit äldre än mig. Så du var ju mer intuggad i en längre bana än vad jag var. Så jag är ju rookie, eller vad fan säger man, jämt emot dig. Men i det stora hela så kan vi ju sitta här egentligen och skåla i vatten. Att vi har ju lyckats bryta en livsstil som är jävligt svår att bryta. De anses ju vara en av de svåraste. Det är ju att bryta ett inarbetat alkoholiserat mönster. Och det har vi ju kämpat på med jävligt bra. Och att du ville dela med dig av storyn här i Gultans podcast, det är vi väldigt tacksamma för. Det har varit intressant och jag tror att lyssnarna kommer uppskatta det jävligt mycket. Men nu till lite roliga grejer. Du är från Island, säger du?
Jo.
Ja. Hur säger man på isländska att tjena, namnet Gisli och nu ska jag medverka i Gultans podcast?
Hallå, jag heter Gisli och jag ætla att medverka i Gultannar podcast.
Ja. Fan, det är lite lik finska, eller?
Nej.
Tycker du det?
Inte någonstans.
Fan. Men det lät som du laggar lite. Har du glömt av isländskan, eller?
Jag försöker prata med mina döttrar. Försöker jag prata isländska med. Men de svarar ju mest på svenska.
Ja.
Så det är inte så mycket isländska jag pratar egentligen.
Nej.
Så det är klart, jag har ju bott här längre än på Island faktiskt.
Ja.
Konstigt nog.
Ja, men det blir ju så.
Ja.
Vad fan, nej men alltså, vi hoppas ju här att du håller det. Vad tror du, oddsen nu? Håller du nykter nu resten av livet?
Det säger jag absolut ingenting om.
Nej.
Jag är nykter idag. Sen tar jag ett nytt beslut imorgon.
Ja, det är så pass alltså, du lever för dag för dag.
Ja.
Bara en nyfiken fråga där. Vad är det som kan göra att du skulle kunna kasta bort 5 år med att ta en grogg?
Skulle du tro... egentligen det minsta möjliga, något som kan rubba mitt tankesätt kanske. Jag känner mig rätt så stabil idag. Det gör jag absolut. Men börjar jag slå på mig själv, börjar jag känna högmod om att det här fixar jag, skulle jag nog tro att det kan lätt trigga igång mitt högmod. Och jag fixar det här. Men jag tar en dag i taget. Och det har blivit 5 år.
Ja. Vet din fru om resonemanget, eller?
Absolut.
Att det är lite rysk roulette ibland kanske?
Ja, det vet hon. Jag berättade för henne när hon träffade mig första gången när jag var i behandling. Då kom hon upp på en midsommarafton. Och vi tog in på hotell i Karlstad. Och då sa jag till henne att... jag kan inte lova dig att jag aldrig mer ska dricka. Men jag ska vara nykter med dig idag.
Fett djupt ändå. Det är riktigt djupt. Uttryck. Så har inte jag reflekterat över själv. Nej, jag känner inte det. Hon har ju frågat mig, frugan, ja, vad händer om du tar en öl nu då? Och såna grejer. Men har du det problemet? Lite intressant. Har du det problemet med allt, med att överdosera allting? Jag kan inte göra någon, jag kan inte göra det än idag. Vi säger nu, bara igår till exempel. Oj, ursäkta. Bara igår så var jag ute och köpte. Jag tänkte det, frugan sa till mig och skrattade. Men så tänkte jag det. Jag var ute och köpte en sån här luftfuktare. En designmodell av en luftfuktare. Alltså den sprutar upp så här fin luft med vatten i. Så kan du ha någon så här droppar olja i den, du vet, till exempel. Så att det ska bli en doft då. Och då står det på paketet klart och tydligt. Använd inte mer än 3-4 droppar i den. Men lik för man, det gick inte igår. Alltså. Det var helt omöjligt. Det slutade med att det var 12 droppar i den ändå. Och det är samma när jag gör någonting annat. Jag ska ta Alvedon eller någonting. Då skulle du bara ta 2 stycken. Nej, jag tar alltid 3. Nej, men jag ska köpa snus. Jag behöver en dosa idag och en imorgon. Nej, jag köper 4. Alltså, det går aldrig för mig att hålla mig inom rimliga ramar. Det är helt omöjligt. Jag kan inte läsa innehållsförteckning eller sköta det som ska skötas med eller sånt. Det går inte.
Nej, jag är nog inte sån. Det tror jag inte. Snuset kanske.
Ja, det är också en grej.
Ja. Men jag är ju eget så det.
Ja, nej, men jag tror det ligger någonting i det, att man kan inte, jag kan inte hålla mig till vad som ska hållas till. Och det tror jag gäller fortfarande med alkohol, om jag skulle börja droga eller någonting eller likförbannat typ. Nej, men ta bara en lina här. Nej, men jag ska ha 2. Alltså det jag tror aldrig jag kan skilja på om jag ska ha 2 köttbullar eller jag ska ha 3 köttbullar, jag ska ha 3 linor kokain eller 4 linor kokain. Jag tror aldrig jag kommer kunna hålla mig inom ramar liksom, som man ska.
Nej, men alltså för mig är det ju inte, det är inte frågan om att ta mig en öl.
Nej,
det är inte, det kommer inte på tal.
Nej,
jag söp för att bli full.
Mm.
Och det räcker inte med en öl.
Nej,
då kan man ju lika gärna skita hit.
Ja,
men... så jag kan vara imponerad av folk som går tar sig en pizza och en öl till pizzan.
Ja.
Eller folk som går på rockkonsert och tar sig en öl innan de går in.
Mm.
Alltså, det tycker jag är fascinerande egentligen.
Ja.
För att aldrig att jag hade gjort det.
Nej. Det är samma, jag är också imponerad. Men det betyder, alltså du ser ju det tänket du har där. Det betyder att vi ska inte dricka alkohol. Det är helt, det funkar ju inte. Det kommer aldrig gå.
Nej,
det kommer aldrig någonsin gå att ta. För min fru har frågat mig, men vad tror du händer om du tar en kall öl nu? Nej, men jag kommer inte ta en kall öl. Även om jag bara har en kall öl hemma så kommer jag fixa så jag har 20 kalla öl sen. Så att, nej, det kommer aldrig fungera. Aldrig någonsin. Inte när jag blir 60, inte när jag blir 70. Det kommer aldrig gå.
Nej, det tror jag inte heller. Så det, för mig är det nolltolerans.
Ja,
varför att riskera?
Ja, nej, jag har aldrig haft problem med droger eller kört några droger så att, men all, vad heter det, sinnesförvirrande, eller nej, vad heter det, de kallas ju det,
sinnesförändrande medel.
Det ska jag nog hålla mig ifrån. Och det är någonting som jag har lärt mig. Nej, det kommer aldrig fungera vad jag än tar i. Om jag tar, alltså tar, det är samma, tar du en lättöl eller någonting. Du och jag kommer lätt kunna experimentera fram så att vi kommer kunna bli fulla på det. Det räcker ju med att vi stryper maten, att vi inte äter den dagen. Och så börjar vi dricka 10 sådana på eftermiddag klockan 5. Så är vi fulla vid 7 sen. Det är skrämmande, men det är sant.
Ja, det är absolut.
Mm. Ja, det får vi ta ett annat avsnitt. Jag vill tacka dig så mycket att du ville medverka i Gultans podcast. Och jag önskar dig all lycka till i livet.
Tack så mycket.
Ja, och där var det slut på Gisli Helgasons berättelse om sitt liv. En stark jävla resa som jag inte tror många kan sätta sig in i om man inte har varit där. Och det är fantastiskt roligt då när vi har människor som kommer till Gultans podcast och delar med sig av sitt liv. Och det här är ju som sagt, det är en tipsad gäst av en lyssnare. Så fortsätt komma in med tips, ni ser. Ibland smäller det och jag tar med dem direkt och vi får ut något bra. Så jag vill passa på att varna alla där ute, ni som dricker för mycket alkohol. Tänk jävligt noga, för det är jävligt svårt att bli av med skiten alltså. Den förstör många liv. Och ja, jag tror som sagt inte att den hade godkänts idag om den togs fram av något bolag som hade kommit på det. Fram tills nästa vecka, vad det nu blir för gött då, det får vi se. Och det vet ni att det hittar ni på Instagram, @gultanspodcast. Det är där jag lägger upp kommande avsnitt, kommande gäster och deras videopresentationer och grejer. Så det är där inne vi ses. Vill ni något så är det bara att skriva på DM eller liknande. Jag har fått in jävligt mycket bra tips och jag har gjort avsnitt som jag har liggande så jag inte ens vet om jag kan publicera för det är lite för känsligt såna här grejer. Det börjar sticka iväg i känsligheten och helt klart börjar det bli en ny väg för mig och den vägen ger eller ja, leder till mer beslut. Jag måste ta mycket beslut nu för tiden om jag kan sända vissa grejer, om jag ska låta vissa människor få höras med vissa åsikter och sånt här. Det är mycket att tänka på. Men framförallt så ska man komma ihåg det, även om jag poddar med olika människor som har helt skilda åsikter och tankar än vad jag har, så håller jag ju inte med dem, utan jag kan ju tycka att det är intressant att intervjua vissa människor för att se hur man är formad för att bli den man blev. Det är intressant och jag tycker inte man ska se fientligt på sånt, utan det är utbildande. Det kan också ge människor en inblick i hur man stoppar såna här karaktärer från att gå vidare med sina handlingar och jävligt känsliga åsikter helt enkelt. Fram tills vi ses nästa gång får ni ha det bäst. Ha det gött från Alex Gultan. Tjena!
The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan.
Guldtands podcast, en podcast i samarbete med snack24.se. In och kolla där vad vi snackar om.